Jo, sist vi var samlade så talade jag en del om synden som avund och hur Gud genom historien löser avundens problem med sin utkårelse och sin försoning. Nu rör vi vid en annan dimension eller ett annat perspektiv på synden. Vi talar nu om synden som svek. Där man alltså sviker varandra i någon mening. Och det är ju det som vi skulle vilja kalla för ett trauma. Ett sår i själen. Att man blir sviken av andra människor. Det kan ju vara att man blir utnyttjad, man kan bli lurad, man kanske blir misshandlad, man kanske blir ovärdigt behandlad, man kanske blir bespottad. Det finns ju många sätt att svika en människa. Men synden som svek. Och vad är det som liksom grundar tanken på vad ett svek är för någonting? Ja, det är ju Guds lag. Sveket är alltså inget godtyckligt. Utan svek går att definiera. Och då ser vi när vi studerar just de här förbundstexterna lite grann om hur Gud hanterar en sån situation. Och det är intressant att se att när det gäller Sidkia så säger Gud att han har brutit mot mig. Mitt förbund har han brutit. Han hade ju lovat Nebukadnessa. Ja. Men detta är ju samma sak som när kung David bekänner sin synd. När han har gjort Batseba med barn och dödat hennes make Uria. Han säger till Gud, emot dig alena har jag syndat och gjort vad som är ont i dina ögon. Det ni har gjort mot en av dessa minsta, det har ni gjort mot mig. Alltså, Gud är alltid inblandad. Och han är alltid så att säga den aktiva parten. Och det är ju frågan, hur hanterar han nu den situationen som aktiv part? Ja, det kunde vi också se på texten hos Hesekiel om Sidkia. Han ska inte komma undan, säger Herren. Alltså, vi binds i konsekvensen av våra svek. Vi tänker oss att du är en skicklig affärsman, vilket betyder att du kan lura skjortan av folk. Och du lurar många skjortor av många människor. Och du stiger som en komet på himmelen. Rik som ett troll och avbildad i alla tidningar. Men ju fler du har lurat, desto fler ovänner får du. Och till sist har du ovänner och inga vänner kvar. Och då händer det något. Du kommer inte undan konsekvensen av ditt svek. Det kan ta tid, men konsekvensen kommer. Och där är Gud aktiv i detta. Men därför att han menar att vi då har brutit något sorts förbund med honom som skapar, om inte annat. Men då är ju frågan, vad händer då med förhållande till Gud? Vad gör han då när vi så att säga har brutit förbundet med honom? Vi ska läsa om Israel, Jeremia 31 och 31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp havet så att dess böljor brusar. Herren Sebaot är hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren, först då ska Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. Så säger Herren, om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt vad det har gjort, säger Herren. Alltså, Herren binder oss i konsekvensen av våra svek, men han ställer samtidigt fram möjligheten till försoning och ett nytt förbund. Och återigen ser vi försoningen blir lösningen. Och det betyder att när vi bryter förbundet med Gud, så bryter inte han förbundet med oss. Gud svarar inte med samma mynt. Och Paulus uttrycker det här rakt på sak i några väldigt intressanta verser. Andra Timoteusbrevet 2 och 11. 2 Tim 2:11-13. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa, han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Han kan inte svara med samma mynt. Om jag absolut inte vill tillhöra honom, så är jag inte tvungen. Förnekar jag honom, så kan han låta mig gå. Då kan relationen upphöra. Han tvingar sig inte på oss. Men min trolöshet besvaras inte från hans sida med trolöshet, utan med trofasthet. Trofastheten består inte i att jag slipper konsekvenserna av mina val, men trofastheten består i att jag kan alltid komma till honom. Och det är ju det här som ligger i Nya testamentets undervisning, framförallt om barnaskap. Och dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, som Johannes skriver. Rätten att bli Guds barn. Ja, här antyds som en adoption. Jag blir adopterad in i familjen. Och om du åker till Korea och adopterar ett barn, får med det hem, så kan du inte säga till ungen en månad senare, det här var inte så roligt som jag trodde. Nu sätter jag ut det på gatan. Det går inte, för du har bundit dig. Om något är ett förbund, så är det det här. Så att vad som än händer, vi antar att när detta barn kommer upp i tonåren och börjar knarka, kanske ägnar sig åt kriminalitet, att ditt liv kan bli fasansfullt. Men det är ditt barn i alla fall. Det hjälps inte. Du har bundit dig. Detta är ett förbund. Och det är alltså det som antyds också här. Jag blir så bedrövad när jag möter kristna som inte förstår det här. I själavårdssamtal har jag sett detta så många, många gånger. Liksom rädslan för att Gud sätter ut mig på gatan om jag inte är tillräckligt skötsam. Om jag inte är tillräckligt produktiv, om jag inte utvecklar tillräckligt många nådegåvor och gör tillräckligt många mirakel per tidsenhet, så får jag gå. Vi har fått rätten att vara Guds barn. Och den rätten innefattar att Gud är trofast även om jag är trolös. Jag får bära konsekvenserna av min trolöshet, men han är inte trolös tillbaka. Och det här är ju grundläggande för att vi ska förstå att löften till Israel står kvar fullständigt orubbade. Gud sluter ett nytt förbund när det gamla är passé. Han gör om det hela. Han håller ut tills dess att det funkar. Och vi kanske på vägen ska titta i Romarbrevet 8. Jag läser verserna 14 och 15, Romarbrevet 8. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Slaveriets ande, träldomens ande, det är att lyda under fruktan för förkastelse. Men det gör inte vi. Vi lyder inte under fruktan för förkastelse, därför att vi är inte förkastade, utan vi är adopterade. Vi lyder alltså under barnaskapets ande, utan fruktan för förkastelse. Jag lyder inte för att bli accepterad av Gud, utan jag lyder för att jag har blivit accepterad av Gud.